i minglet, mitt i Skellefteå, mitt i Sara Kulturhus, sitter vi här redo att prata hållbarhet under den samhällsomvandling som pågår här uppe i norra Sverige. Samhällsbyggnad är ju en komplex företeelse. Idag måste alla aspekter i det avseendet omfattas av ett hållbarhetsperspektiv. Och det handlar om allt ifrån EU-direktiv som påverkar hundratals miljoner människor till byggmaterial i enskilda projekt och små beslut som också kan ha stor effekt. Konjunktur, rikspolitik och forskning är såklart delar och komponenter i det här sammanhanget också. Så frågan är ju om det ens är möjligt att inte jobba brett med hållbarhet idag. I det här samtalet så ska vi beröra hållbarhetsperspektivet ur några olika perspektiv, och det ska vi göra tillsammans med
Amanda Axelsson som kommer från Sweden Green Building Council,
Nils Grundit som kommer från Bengt Dahlgren, ett dotterbolag som heter Greenergy,
Sofia Lundberg från Turens
och Louise Ahlström från Skanska.
Och mitt namn, jag som leder samtalet, är Jon Forsell. Välkomna, ni hör vilket gäng det är vi har framför oss. Jag tänkte att jag skulle börja, Amanda Axelsson, med att ställa den frågan till dig som vi lite grann inledde med. Går det ens att inte jobba med hållbarhet, eller vilka effekter får du på ett projekt och en verksamhet om man inte gör det?
Det är en bra och spännande fråga, för att man måste vända på perspektiven när man tänker på det här. Och rent krasst så kan man ju säga att ja, man kan välja att inte arbeta med hållbarhet, men då kan man ju kanske ställa sig frågan om det är ett aktivt val som man då har gjort. Och sen å andra sidan så kan man ju diskutera om det då är ett väl avvägt beslut, om det faktiskt är klokt att välja att inte göra det. Om man då tänker på de här klassiska, alltså för att definiera hållbarhet så kan man ju tänka på de här klassiska såsom det sociala, det ekologiska och ekonomiska. Så att man kan ju säga att det kanske inte är så bra idé, utan man borde eller ska jobba med hållbarhet med hänsyn till investerarkrav kanske. Man kanske har en beställare som kräver att man ska göra det. Men också om man tittar på marknaden som helhet, alltså att det är en hygienfaktor att faktiskt göra det idag om man tittar i sin affär och affärsmodell.
Så kortfattat, man har friheten att välja att inte göra det, men det är inte så smart.
Nej, men precis. Man får ju faktiskt välja helt själv vad man vill göra.
Nils, vad säger du om detta? Vilken plats har hållbarheten tagit nu i sammanhanget?
Alltså jag skulle vilja säga att man historiskt har man nog kunnat prata mer om hållbarhet än man faktiskt har jobbat med hållbarhet. Jag menar, det har ju funnits en hel del greenwashing och man har förstått upp sina liksom hållbarhetsprojekt och initiativ och sådär. Men jag, som jag ser det, så börjar det bli allt svårare att göra det. Med tanke på EU-direktiv, EU-taxonomin och så vidare, så börjar man nu knyta liksom finansiella styrinstrument till hållbarhetsarbetet och kommer straffa sig ekonomiskt att inte göra det. Så har det varit möjligt så håller det liksom hålet på att krympa allt mer.
Sofia Lundberg, det ska ju gå fort nu när vi bygger. Finns det hur hänger hållbarheten med där? Blir det lite...
Ja, men det finns, som jag säger, det finns en stor risk. Just nu här uppe så är det väldigt stora investeringar som ska skapa stor miljönytta om några år. Och då är ju frågan liksom, vad gör vi under byggskedet? För om vi tittar i perspektivet av vilken miljönytta de stora insatserna gör, så tror jag att det finns en viss risk att vi glömmer det lilla som vi kan påverka nu, och de byggnader och den infrastruktur som vi sätter nu kommer vi behöva leva med väldigt, väldigt länge, och vi vill inte ha ett miljonprojekt till som vi får leva med under väldigt lång tid och rätta till våra fel. Så jag tror att det är väldigt viktigt liksom att vi gör den, och sen också så kan jag tänka så här, måste man jobba med hållbarhet? Vågar man inte jobba med hållbarhet? Det är ju en finansiell risk att släppa det där bollen liksom. Mm.
Knut Rost, som är vd på Diös, satt här vid det här bordet lite tidigare idag. De har gått från 2 till 26,2% utländskt ägande under en ganska kort period. Och då frågade jag honom just detta. Hur viktigt är hållbarhetsfrågan för investerarna? Så att det är den andra frågan. Den första är, hur ballt är det egentligen i norra Sverige? Så att det finns en tydlig koppling där. Men vad säger du om det, Louise? Skanska, ni bygger ju en del också.
Vi bygger en del,
ja. Det ska gå lite fort. Vad säger du om det som Sofia säger?
Ja, hållbarhetsperspektivet för oss har varit, måste jag säga, grundmurat i många, många år. Vi har absolut den synen att bygger vi inte hållbart, har vi inte det som en grundtanke i vårt byggande, så kommer vi inte finnas framåt. Och nu, som du var inne på Nils, att det förstärks verkligen av den EU-lagstiftningen med taxonomin och även hållbarhetskommunikationslagstiftningen som har trätt i kraft. Att man får inte, vi får ju vaska om våra begrepp också inom Skanska för att vi måste kunna uppfylla lagstiftningen för hur vi kommunicerar. Så den påverkar på väldigt många håll hur vi både kommunicerar, hur vi bygger och hur vi utbildar och hur vi samarbetar med våra partners och våra beställare. Oerhört viktigt.
Hur kan man tänka när man står inför en så här stor samhällsomvandling när så mycket som ska hända? Vad behöver man, vilka finns det en prioriteringsordning? Finns det åtgärder man kan vidta, Amanda, för att säkerställa att det här sker på ett bra sätt? Utöver, för det ni nämner nu är ju regler och enskilt ansvar. Det är väl härligt, men det kanske krävs mer?
Ja, men det gör det säkerligen. Nu kommer jag ifrån en branschorganisation inom bygg- och fastighetssektorn. Så att jag har ju stort fokus på fysiska tillgångar, alltså byggnader och fastigheter som faktiskt står. Om man då jämför med Louise som jobbar mer med infrastruktur. Och sen så har vi Nils som är mer med åt alltså gröna energilösningar. Men det är ju absolut så att det har ju mycket med ambition att göra. Alltså vilka hållbarhetsmål vill vi sätta upp i det här projektet? Vad har vi för ambition när det gäller hållbarhetsmål? Och sen, då kan man ju rent praktiskt tänka på att det är mycket fokus på klimatpåverkan och cirkularitet för att inkludera väldigt många underkategorier där ändå. Och det gäller ju att skapa attraktiva alltså miljöer som är jämlika, som vi faktiskt kan leva och bo och verka i. Tänker jag. Och det är kanske någon som vill ha något inspel där, så det inte tar för mycket tid.
Har ni något att lägga till?
Ja, jag håller med om att vi måste se till helheten. Det handlar ju om vi pratar om miljö, så är det ju ett begrepp som både, eller hållbarhet, inkluderar ju verkligen social hållbarhet som vi pratade lite kort om innan här, som du var inne på, ekologisk och den ekonomiska hållbarheten. Mm. Och får vi inte till ett samhälle som är jämlikt, absolut Amanda, men också differentierat med hur det byggs upp så att vi integrerar de sociala frågorna, aspekterna i byggandet, så då bygger vi in oss i ett samhälle som vi inte vill ha framåt.
Så det blir ett stort ansvar på er axlar. Varsågod Sofia.
Ja, men jag tänker också att jag tror att som det ser ut idag, om du ska vara en attraktiv arbetsgivare så behöver du också jobba med frågorna. 1177, dit kan du ringa idag när du har klimatångest och få rådgivning. Det säger rätt mycket om vad som har hänt. Alltså den generationen som kommer, och många av oss äldre också, liksom, känner ju en oro inför det här. Så att det går liksom inte att inte göra någonting. Och jag tror att det blir väldigt viktigt, precis som du var inne på Amanda, alltså det är så himla brett. Men idag kan man inte bara välja att jobba med en sak för att bli lite greenwashing, utan man behöver liksom jobba brett med paraplyet och många små bäckar. Liksom.
Nils?
Jo, jag tänker bara, det som är det självklara är ju att vi behöver öka bostadsbyggandet drastiskt här uppe, och den marknaden har stått väldigt still de senaste 2 åren med liksom lågkonjunktur och inflation och höga räntor och så vidare. Men det, när man blir så fokuserad på det, det är ju en form av social hållbarhet att det är god att se liksom bostadsbehovet. Men det finns ju så otroligt mycket parametrar runt omkring för att skapa ett gott samhälle som det är väldigt lätt att glömma bort i farten. För det ska gå snabbt, precis som du är inne på. Så ska gå snabbt, då är fokus på, okej, det kommer komma 100 000 pers hit som de ska ha jobb, de ska ha bostad. Men vad ger god livskvalitet? Det är liksom så många andra frågor runt omkring utöver bostad och jobb. Och det är liksom, om man kollar på Laszlos behovstrappa, så är det liksom bostad och jobb de första 2 trappstegen, men ett fullgott liv, det finns 3, 4, 5 trappsteg till. Liksom.
Då är ni helt överens om att det är viktigt att tidigt ta ett gott liv och hållbarhetsaspekter utifrån ekologiskt och socialt och ekonomiskt perspektiv i akt. Nils, jag vet att du också lyfter vikten av energiåtgärder för att kunna faktiskt genomföra den här omvandlingen också på ett hållbart sätt. Berätta.
Ja, nej men vi jobbar ju med lokala förnybara energilösningar som en tjänst. Det vill säga att vi bygger och äger energianläggningar. Vi säljer energin till fastighetsägare, men i direkt anslutning till deras fastigheter. Och det som vi ser är ju det är väldigt mycket fokus på några få storskaliga energilösningar. Stora vindkraftparker till havs eller kärnkraftens vara eller icke-vara och så vidare. Jag vill ju mena att ska vi bygga 100 000 nya bostäder i Norrland så handlar det om att skapa ganska mycket energiautonomi i de områden där man bygger de här bostäderna. Och att ett decentraliserat energisystem är mer kompatibelt med den här hållbara framtiden vi är ute efter.
Amanda, du nickar ivrigt.
Nej, men jag har tänkt på två saker. Och det ena är då att för att komma åt som det här andel förnybar energi och sånt, det kan ju vara en aspekt om man då pratar om byggnation. Och där finns det ju, man kan jobba med olika typer av certifieringssystem, alltså om man vill inkludera andra delar också utöver energi som klimatpåverkan eller då alltså material eller klimatrisker för den delen som vi inte har varit inne på. Och det andra som jag tänker på när du nämner vindkraftsparker, de stora är ju alltså de fantastiska naturresurser som finns, eller naturområden som finns här uppe i norr. Det handlar också om den ekologiska aspekten att alltså bevara ekosystem i största möjliga mån, att man inte gör tar några förhastade beslut och gör ingrepp i naturen som då man inte kan ta tillbaks. Då de så sakerna.
Men jag tänker att det är nästan som avfallstrappan som man ofta pratar om. Mm. Måste jag köpa produkten? Kan jag låna den? Kan jag använda återvinning? Alltså det blir lite samma sak när vi ska bygga. Den första frågan vi måste ställa oss, oavsett det faktiskt, måste vi bygga det? Mm. Ofta är ju svaret ja, men då är det, ja, men kan vi återbruka? Kan vi liksom återanvända? Kan vi att vi gör det i rätt ordning på något sätt? Mm. Just för att spara. Mm.
Och allt det här tar ju tid, så vi pratar om att det är bråttom att få fram bostäder, men den tidiga planeringen, den är ju så grundläggande att vi kanske inte hinner ha gott om tid att få till de här 100 nya eller tusentals nya bostäderna som behövs just nu, men att man ändå ser till att ha den här långsiktiga processen och samverkansarbetet nu, både för hur man bygger och vad man bygger.
Jag tänker bara det som Sofia var inne på med behöver vi bygga, jag tycker det är en väldigt intressant grundfråga, för det här är ju, här finns en målkonflikt, alltså som bostadsbyggare så vill man bygga för att det är det som affärsmodellen går ut på, det är så man får en intäkt. Men det finns ju någon rapport från, den är några år gammal visserligen, men det VSP pekade på att antal kvadratmeter per capita, det är samma nu som det var 1990. Men vi har alltså starka inlåsningseffekter på bostadsmarknaden som gör att vi bor väldigt dåligt anpassat till vår livssituation. Många småbarnsfamiljer som är väldigt trångbodda, många äldre som bor alldeles för stort och så vidare. Så det finns ju, jag tänker, man borde kanske plocka ihop bostadsmarknadspolitik och byggpolitik och titta på en helhet här. Liksom, vi kan skapa mer rörlighet så att vi ser vad är det egentliga bostadsbehovet. Tittar man på Boverkets prognoser, de säger alltid att vi behöver 600 000 bostäder de närmaste 10 åren. Det har de sagt i 10 år. Men det kan ju, och det är baserat på att kommunerna säger, de rapporterar in att vi har bostadsbrist. Så det finns ganska mycket frågor där man måste lyfta blicken lite. För det är väldigt lätt gjort att vi fastnar i våra stuprör.
Och kan vi, den här jättespännande frågan, kan vi samutnyttja den byggnaden vi har idag? Kan vi bo på kontoren? Alltså, det är mycket byggnader idag eller liksom så som vi använder under en väldigt kort tid. Mm. Så det är också en spännande fråga.
Mm. Och bara en förlängd tanke på det där, så handlar det om att bevara det som vi redan har. Att det här riv och bygg nytt, det kanske inte är det allra bästa alternativet, utan det behöver ju föregås av en utredning såklart. Men att man kanske kan transformera byggnader, bygga om istället för att bygga nytt för att minska klimatavtrycket så gott man kan i projektet. Men också en annan, en förlängd tanke på det som du sa tidigare, Sofia, är ju det här att våga ta initiativ när det gäller cirkularitet. Jag har hört om något projekt här i Skellefteå-trakten som jag snappat upp under dagen. Att man håller på att bygga nytt eller om och till på ett ställe, om det är Skellefteå sjukhus kanske. Och sen så har man något annat projekt någon annanstans där man då kan jobba med återbruk. Att man återbruksinventerar den ena och sen så får tillvara ta byggnadsdelar eller inredning i det andra projektet. Och det är vilken möjlighet, alltså på tal om frågorna som vi hade, alltså som vi diskuterar här, att det finns otroligt mycket.
Och jag tycker ju verkligen också, Amanda, att det knyter an till social hållbarhet också. Mm. Att man både kan cirkulärt återanvända, återbruka material från byggnader. Men det innebär ju också att man förstärker bygden i det kulturella arvet också. Om man vet att material kommer från en annan plats inom samma bygd. Och vi har ju väldigt bra samarbete från Skanska med Skellefteå kommun som är verkligen framåt på hållbarhetsfrågorna brett. Men även Östersunds kommun, en sån kommun som i projekt med rådhuset nu där man jobbar väldigt mycket med återbruk. Och det kanske inte alltid är det som är det ekonomiskt mest lönsamma, men i en tidig planering, kan man få till det på ett tidigt skede i den planeringen, så kan man även få en god ekonomi i det. Och så många andra värden också förstås.
Och jämfört med vad kostnaderna på lång sikt blir.
Precis.
Om Storsjön, om du nu nämner Östersund, ja, plötsligt också höjs. Så man inte kan bo i de där nybyggda husen ändå. Då spelar inte det så stor roll. Då blir det också dyrt. Om vi nu går hela vägen dit. Vår tid är snart slut, Louise.
Jag skulle bara vilja säga också att vi har ju ganska låga avgifter eller kostnader eller syn på vad klimatomställningen och hållbarhet kostar. Så att ska vi faktiskt se på den långsiktiga kostnaden vad vi kommer behöva betala för det vi inte gör idag, där vi ligger efter i vår planering, så skulle det vara dyrare idag.
Det finns många aspekter i det här samtalet som ni har hunnit lyfta, som man kanske behöver knyta ihop för att liksom åstadkomma en tydlig plan för att bli hållbar. Men det är tydligt att ert engagemang för frågan och er övertygelse om att en samverkan i tidigt skede är en nyckel för att göra det. Och det är inte valbart att inte göra detta längre, om inte annat så av vad jag tolkar som värderingsmässiga och moraliska skäl är det ni sitter här och säger. Tack så mycket för att ni deltog och bjöd på era kunskaper och insikter, och ha en fortsatt trevlig business arena.
Tack så mycket.
Tack.